Ja, vänner, det blir en repetition av profetian jag tog emot den här natten då, 20-21 januari 2021. Jag fick ju ett budskap att predika från psalm 40. Och det här budskapet började med att vi skulle åka till en viss församling och predika om ändens tid. Och vi blev mottagna med stor värme och bjudna på kaffe innan mötet. Allt var gott och fint. Och jag hade med mig en hel väska med olika saker då. Jag drömde ju alltså det här då. Jag känner ju till den här församlingen väl, för jag är ju döpt där. Det är en församling som har gått igenom stora prövningar genom åren. Det kom in saker i den här församlingen som gjorde att den splittrades. Och precis innan den gången så skickade Herren oss med ett profetiskt budskap till de två ledarna i församlingen. Och den gången var det en helt annan atmosfär som rådde. Och de här ledarna styrde med en hårdhet och iskyla. Pastorerna som ledde församlingen vid det här tillfället tog inte emot budskapet utan splittrade hela församlingen. Det var precis tvärtom vad anden visade då att de skulle göra. Men den här gången så var det en helt totalt förändrad atmosfär av andens kärlek och godhet och vänlighet i den här församlingen. Dörrarna öppnas och människor som kom in förvandlades i den här härliga och ljuva och härliga atmosfären. Bänkarna fylldes av glada människor som inget annat ville än höra Guds sanna ord. Ja, det är ju märkligt i de här coronatiderna, men så tydligt såg jag det. Och de var inte där för att se under och tecken, utan de var där för att höra andens ord, alltså Guds ord. Och de längtade efter att få höra det. Och det står så här i Amos bok då, i kapitel 8, vers 11. Se, dagar ska komma, säger Herren, Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att få höra Herrens ord. Det kommer alltså en tid då många ärligt sökande har tröttnat på alla de här falska profetierna som säger sig förmedla Herrens ord. Ingenting händer ju av alla fagra budskap om väckelse och alla möjliga saker. Och jag undrar om inte den här coronasjukdomen här och alla begränsningarna med den har avslöjat deras kraft. Och människor har börjat längta efter sanningen. Och jag tror det här har skapat en hunger efter Guds sanna ord. Vad säger egentligen Herren nu mitt i allt det här kaoset? Ja, det är ju det som är det väsentliga. Och det är ju inte vad vi tycker och tänker. För vi är ju begränsade, vi människor. Lokalen fylldes nu alltså av människor som ville höra Herrens ord. Mötesledaren och sångarna var klara. Och snart skulle mötet köra igång. Nu satt vi där och skulle göra oss beredda att tala. Men nu kommer den verkliga chocken. Jag böjer mig ner och ska ta upp ett utkast från väskan, men jag hittar det inte. Inte heller hittar jag mina läsglasögon eller min favoritbibel med alla favoritunderstrykningar och mina noter i. Elvor sa åt mig att läsglasögon är ju inga problem, för jag har ju 7 stycken med mig. Och som tur var hade vi en helt ny bibel med oss i väskan. Den låg helt oöppnad och oanvänd. Så på med de nya läsglasögonen jag lånade av Elvor. Sen sprättade jag upp förpackningen på den helt nya bibeln. Då återstod bara ett enda problem. Utkastet. De var ju där för att höra vad Herrens ord sa det. Jag våndades inom mig. För vad skulle jag nu ge dem att äta? Och jag såg att de längtade och var uthungrade. Och Jesus, han talar ju om det här med hunger då. Och äta. I Markus 6:34 så står det. När Jesus steg ur båten fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem eftersom de var får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Och det är det jag tror vi behöver idag. Vi behöver en grundlig undervisning i Guds ord. Och i Markus 6:37 så står det så här. Då säger han till lärjungarna, ge dem ni att äta. Och de frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Ja, de hade ju inte fattat att det var andlig föda Jesus menar. Jag sitter alltså här i drömmen då med nya glasögon och en helt ny oöppnad bibel. Men jag vet inte vad jag ska ge dem att äta. Och plötsligt så kommer Herren nära med sin stilla röst. Du ska säga till dem exakt vad jag säger att du ska säga. Jaha, när jag går upp i talarstolen och börjar tala och dela ut mat då till församlingen. Och så tar drömmen slut. Och Herren sa vad jag skulle predika. Och det är det jag tänker berätta lite här då. Vad han sa. Psalm 40 och 1 till vers 6 sa han. För sångmästaren en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och så ska de förtrösta på Herren. Salig är den människa som sätter sin förtröstan till Herren och inte viker av till de högmodiga och stolta, och de som viker av till lögn. Herre min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag vill förkunna dem och tala om dem, och de är fler än man kan räkna. Jag har aldrig sett förut att det beskriver två vägar här. Psalm 42 här står det hebreiska ordet kava, vilket innebär att jag både väntar på och så gör jag mig ett med Herren. Alltså vad Herren står för och vem han är. Jag väljer alltså att stå fast vid Herren och hans ord och jag ödmjukar mig inför honom. Jag vänder mig bort ifrån det stolta med andra ord. Och då kommer välsignelsen och upprättelsen både i mitt eget liv men också rakt in i församlingen. Det står så här då. Gud böjer sig ner och han hör min bön. Han befriar mig från dyn och min egen otillräcklighet. Och han sätter mig på klippan. Det står det Sela och det handlar om den uppståndne Kristus då. Han arrangerar mina steg i förutberedda gärningar. Och ljuset och kraften jag får av honom kommer att förökas. Och då blir både du och församlingen ett vittne som kan påverka andra människor med det ljuset då. Den första vägen jag vill beskriva här då handlar alltså om att vänta på och göra sig ett med den uppståndne Herren på klippan. Eller på Sion då, för det är ju i princip samma sak. Här uppenbaras alltså en väg bort därifrån. Den kallas för lögnens väg. Ja, Gud har ju gett mig många drömmar om lögnens väg. För jag är ju, jag upplever att vi är kallade att avslöja de här vägarna då. Eller vad jag ska säga. Det är ju tydligt då att man inte längre kan vänta på Gud om man hoppar på den här lögnens väg. Man hoppar på ett tåg och väljer bort alltså den väg som är god för en väg som inte är god. Och vad jag upplever så starkt nu kommer är att det kommer snart här en skiljeväg i kristenheten då. Och den är ju beskriven på många sätt. Och jag vill ta upp det här med klippa först då. För det står ju klippan här som det stod om först. Det var ju Sela och det jag ska visa att det är en bild på den uppståndne Kristus. Och nu ska vi ta en bild på den korsfäste Kristus då. Andra Mosebok 17 och 6. Han säger till Mose då. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa. Där står Zor på hebreiska. Det betyder alltså den lågt liggande klippan. Det har med Kristi korsfästelse på. Och den skulle Mose slå på. Då skulle vatten komma ut ur den så att folket fick dricka och Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Men nu kommer den här Sela, uppståndne Kristus då. står det i fjärde Mosebok 20, vers 8. Ta staven och kalla samman menigheten du, alltså Mose, och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, eller deras sinnen. Där står klippan Selah igen, som det stod i psalm 40. Och det handlar om den högt liggande, upphöjde Kristus, alltså kungen i riket. Och han ska då ge vatten. På det sättet skaffar du vatten fram åt dem ur klippan, Selah, och ger menigheten och dess boskap att dricka. Jag har tagit en parafras på det här. Det står: tag staven och kalla samman församlingen. Predika nu i enlighet med eller om den upphöjda klippan, Sor alltså, inför deras ögon eller sinnen. Det här är ju alltså exakt den väg, den ena vägen, sanningens väg, det är då som psalm 40 beskriver. Grunden som vi står på är alltså den lågt liggande klippan, det är alltså Jesus Kristus. Och när Herren har satt oss där, då kan vi få se Herrens härlighet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte. Där har vi alltså den uppståndne Kristus då. Att förbli i Jesus Kristus innebär alltså att jaget och mitt yttre sken måste bort om jag ska kunna förmedla det sken som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte. Och då får man ju ställa sig frågan då, ni vet ju att Mose inte kom in i löfteslandet, och Bibeln svarar ju varför. Jo, Paulus sa att Mose satte täckelse för sitt ansikte eller för sitt hjärta. Det kan du läsa om i andra Korinthierbrevet 3. Andemeningen är ju att jaget eller mitt yttre sken tar över ledningen av församlingen istället för Herren. Det här är exakt vad Herren visade mig på berget ska ske med kristenheten nu i ändens tid. Vi går tillbaka till psalm 40 igen, så ska vi se att vi bara kan förbli på klippan Selah om vi stadigt förbidar honom, alltså väntar på honom. Att bli ett med Jesus Kristus då, det är att bara kunna reflektera hans härlighet. Det är inget alltså som vi har i oss själva. Men vad gör nu Mose? Jo, det han gör beskriver Paulus i andra Korinthierbrevet kapitel 3 och kapitel 4. Han menar då att detta som Mose gjorde kan ske även i Guds församling idag. För det första står det nu att Mose med täckelset för sitt ansikte predikade för församlingen. Han predikar om människors kraft och möjligheter istället för att reflektera det ljuset som han såg ifrån klippan, alltså ifrån Guds ansikte. Han blev alltså stolt och högmodig och följde avgudar eller lögnen istället för att bara reflektera Guds ljus. Det är det som är den andliga innebörden här alltså. Och nu säger alltså Paulus att församlingen kan göra exakt likadant som Mose gjorde i andra Korinthierbrevet kapitel 3 och kapitel 4. Och då läser vi från fjärde Mosebok 20 och vers 10 ska vi se. Det är hemligheter det här som uppenbaras då. Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan. Där har du den upphöjde Selah, kungen. Och han sa till dem: lyssna nu ni upproriska. Kan vi ur denna klippa, Selah, alltså kungen, skaffa fram vatten åt er. Sen lyfte Mose sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan. Och mycket vatten kom ut så att menigheten och boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose, nu ska ni lägga märke till vad det står här: eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig, alltså förhärligade honom, va, inför Israels barns ögon, skall ni heller inte föra denna församling in i det land som jag har givit dem. Ser ni vägen då som inte leder in i löftenas fullbordan, för det var ju in i löfteslandet man skulle, va? Och då vet vi vem det är som försöker att hindra oss. Hebreiskan här är ju ganska talande om du jämför med Matteus 16. För ordet amman som används här, det betyder också att bygga på. Att bygga på. Och här står det i Matteus 16, på denna klippa skall jag bygga min församling. Och då kan vi översätta det här vi läste precis nu så här då. Det kan översättas, eftersom ni inte byggde på klippan och inte förhärligade mig inför församlingens ögon, kommer ni heller inte att få leda in församlingen i löfteslandet. Nu tar alltså Paulus det här som förebild att vi kan göra exakt likadant. Och i psalm 46 så står det ju också att om vi inte förblir på klippan då, den uppståndne där, och förhärligar honom då, så kan vi vika av på en väg som är lögn. Alltså ett tankesätt som är lögn. Vi kan bli så förblindade av Satan som vi gör som Mose och faller i en lögn. Men vad är då en lögn i Bibeln? Jo, det är ordet sevdo som betyder en skickligt gjord kopia. Som Satan alltså gör för att likna det äkta så mycket som möjligt. Det innebär alltså att vi kommer att tro att jag eller vi kan bygga upp någonting. Både en väg eller ett hus. Och vi gör det faktiskt i Herrens namn. Men vi förstår inte att vi måste reflektera Herrens härlighet då istället då. Och det här är ju exakt gnosticismens budskap som försökte komma in i Korint på den här tiden. Och det här är exakt vad Kenneth Hagin förde in i trosrörelsen och som infiltrerar så gott som varenda församling idag. Hur ska alltså församlingen byggas upp? Enligt Bibeln. Och nu går vi till den här bilden igen. Andra Korinthierbrevet 3 från vers 12 till 18 läser vi följande. Då vi alltså har ett sånt hopp går vi öppet till väga. Ja, utan täckelse va. Och gör inte som Mose som hängde en slöja eller en täckelse för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Ännu idag finns samma täckelse kvar när gamla förbundet föreläses. Alltså det är ju evangeliet då på den tiden då. Och den tas inte bort först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när de vänder sig till Herren tas den här slöjan bort. Och Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte, alltså vi som står inför den här klippan då som Mose slog på, men istället då bara förmedlar vad han säger och reflekterar hans ljus, så står det här då. Och vi som reflekterar Herrens härlighet som en spegel, vi förvandlas till en och samma bild. Vi går från härlighet till härlighet och det sker genom Herren, anden. Här står det alltså att vi kan göra precis som Mose gjorde. Istället för att bygga på och förhärliga Herren genom att bara reflektera det ljus vi får. Kan vi istället sätta på oss ett täckelse och bedras så att vi tror att vi kan producera andlighet och att vi äger skenet i oss själva. För det är precis vad gnosticismen handlar om. Att vi tror att vi äger skenet i oss själva och kan göra under och tecken. Och nu fortsätter alltså Paulus de här tankarna in i nästa kapitel 4 här då. Vi fortsätter och läser från första versen till och med den sjunde. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, alltså att bara förmedla ljuset då, reflektera ljuset, så har vi avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Nej, täckelsen är borta. Vi förfalskar heller inte Guds ord. vilket är laglöshet på hebreiska, utan vi lägger öppet fram sanningen. Ja, vi reflekterar bara det ljus som Gud ger oss. Och så anbefaller vi oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Det vill säga hennes sinne då, eller ögon. Och det är ju de som ska öppnas så att vi förstår vem Gud är. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Och sen har du då från vers 4 då vad Satan är ute efter. Han är ute efter att sätta täckelse på våra ögon. Ska du få se här då. Ty den här tidsålderns Gud, han har förblindat i otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det var ju det vi skulle stråla in i oss och vi skulle reflektera till andra, va? Och så står det ju då, om inte vi förstår att vi ska reflektera det här ljuset, så kommer vi att tro att vi har det här ljuset i oss själva. Det är precis vad som står här, som gnosticismen innebär. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, som den uppståndne, va? Och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Och mörkret här är ju syndens konsekvens. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Alltså reflekteras ifrån våra liv då till andras. Men denna skatt har vi då i lerkärl. För att den väldiga kraften att kunna förvandla liv alltså ska vara Guds och absolut inte komma från oss. Kära vänner, det här innebär ju, eftersom var och en av oss är lerkärl, så att varenda existensrätt och varenda uppgift när vi föds är att bli ett kärl som tar emot Guds ljus och reflekterar samma ljus. Vi ska alltså bli vittnen för honom då. Våra hjärtan här är bilden av ett kärl. Om vi reflekterar hans ljus och förhärligar honom, så är vi alltså ett kärl till gott bruk. Det är ju precis vad Gud har tänkt för våra liv och formar oss till. Vad jag har upplevt anden säga till flera är nu att skiljer ifrån dem som gjorde precis vad Mose gjorde. Och det är ju bra då om vi förstår då klart och tydligt vad Mose gjorde, så vi inte gör samma sak, och så att vi kan dra oss undan de som gör det. Här ser du alltså gnosticismen, eller trosrörelsen som jag vill kalla det för, nygnosticismen, som tränger in i så gott som varenda församling idag. Och det är det här Paulus nämner i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 15 till och med 21 kan vi läsa. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt och tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sånt kommer att göra allt större framsteg. Ja, det här är ju ett evangelium som kommer att spridas över hela världen till slut, va? Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. De har alltså trädit in bort från berget och följer en lögn. Och så står det, de bryter ner tron, det vill säga grunden för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Men Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina. Och var och en som nämner Herrens namn, han ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. Den som renar sig och håller sig borta ifrån dessa blir ett kärl till heder helgat och användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Ja, här ser du ju igen då att hålla sig borta ifrån dessa. Här ser du hur Paulus igen varnar för hur gnosticismen kommer att sprida sig över världen och se ut som framgång. Och deras budskap var ju uppståndelsen har redan skett. Om den har gjort det så har vi ju fått ut arvet redan nu och här. Då har ju Guds rikes fullhet redan kommit och ni känner ju till de som lär det och far runt och ska hela människor på torg och allt möjligt. De har den här läran, gnostiska läran. Samma sak kan vi se här i Jesaja 29, vers 13-16, så står de kärl igen. Och det är precis de här kärlen som tror man är Gud helt enkelt då. Eller Kristus. Kommer ni ihåg vad ormen sa i lustgården? Att ni ska bli som Kristus eller Gud. Jesaja 29:13 läser jag ifrån honom. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas sig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Ja, det är ganska tomt och mörkt där inne, men på utsidan ser det ut som det är ljus. Så därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, jag underbara och förundliga. De visas vishet ska förgå och de förståndigas förstånd ska förmörkas. Och så säger han åt dem som sätter täckelse för sina ansikten då, som planerar, så blir det ju automatiskt om inte Gud får leda så måste ju vi hålla på med massa hemligheter och grejer då. Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för Herren, som bedriver sina verk i mörkret och säger, vem ser oss eller vem känner oss? Hur dåraktiga är ni inte? Ska leret anses lika med krukmakaren? Eller ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Eller ska det formade säga om honom som har formade, han förstår ingenting? Här ser vi ju gnosticismen, för det är Paulus tar ju upp det här sen också. Paulus använder samma ord när han undervisar om gnosticismen i Korint. Ordet Paulus använder när han säger berömma sig av är samma sak som att skina av på hebreiska. Det kan du läsa om i Jeremia 9, vers 23-24. Med andra ord, gnosticismen har en lära som säger att du kan skina i dig själv istället för att bara reflektera det ljus du får. Här ser vi hur ett kärl eller ett hjärta kan faktiskt bli så bedragen att hon tror att hon är Kristus. Det vet vi ju idag genom trosrörelsen, va? Hur man bekänner. Att man kan skapa med sina ord och alla möjliga sådana grejer. Första Korinthierbrevet 1, 18-21 står det så här. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. För det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är nu de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lär känna Gud i hans visdom, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Då ska vi se då. Om en kraft här som kallas för korsets kraft. Den ska alltså befria oss ifrån att drivas av vår visdom och vår kraft. Och gnosticismen som kom in är ju inget annat än en kunskap och en visdom som härstammar direkt från kunskapens träd i lustgården. Och nu säger Paulus till korinterna att precis så är det faktiskt. Han säger i andra Korinthierbrevet 11:3: men jag är rädd för att precis som ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen eller ögon fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Alltså, täckelset kommer på ansiktet igen, som vi undervisade tidigare. Och vad sa nu ormen? Ni kan bli som Gud, eller ni kan bli som Kristus. Trädet symboliserar alltså en ny lära som säger: varför springer ni omkring och bara reflekterar ljuset nu när ni själva kan äga och skina i det? Ja, och då måste vi ju omdefiniera vad kraft är. Förstår vi verkligen vad kraft är? Om vi skiner i oss själva, då kommer vi ju tro att mirakler, under och tecken och profetior är något som verkligen manifesterar Guds kraft. Och det är ju precis vad den församling som bygger på blotta sanden och inte på klippan gör. Hur de ser på kraft ser du här i Matteus 7, 21-23 och Psalm 42. Alltså det är ju lögn. Det är alltså det som kommer att dra dem som följer lögnen 45. De kommer alltså att tro att de kan skina själva istället för att bara reflektera ljuset. Ja, då ska vi se om det är så här. Hur ser Paulus på kraft? Jo, han ser korsets kraft som det som kan förvandla och befria oss från synd. Det är ju att skina själva, att producera ett yttre sken. Det finns i ordet synd. Vi läser i andra Timoteusbrevet 3:1 för att bekräfta att de här tankarna vi har tagit upp nu är riktiga då. För det ska ju avgöras mer än bara ett bibelställe. Då står det så här: det skall du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Ja, det har vi kanske märkt att det är svåra tider. Men på grekiska står det att då skall kristenheten, en stor del av kristenheten, tömmas på sin kraft. Men det kommer ju inte de i Matteus 7, 21, 23 hålla med om, eller hur? För de såg ju Guds kraft som mirakler, under och tecken. Och de laglösa, sa ju Jesus, de kommer att vara många. Ser du att det har betydelse hur vi ser och förstår vad Guds kraft verkligen är? Nu beskriver Paulus precis som det vi redan har beskrivit, att det är korsets kraft alltså som har försvunnit från dem. Och det ser du ju också, för att de förvandlas ju till köttsliga nissar där då. Just därför beskriver han också att ondskan tar över. Ett annat sken tar nu automatiskt över, nämligen det yttre. Så det stämmer ju ganska bra det här va. Andra Timoteusbrevet 3:5 så säger han så här: de skall alltså ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och så säger han återigen, så vi vet att det är samma personer han menar: håll dig bort från dem. Och på grekiskan, om vi ska gå in och rota lite i små detaljer, så står det att de ska ha ett yttre sken utan inre realitet då. Ja, vilka tror ni han kan mena här? Jo, det är exakt samma människor som vi tidigare har beskrivit, för det var det som var i varenda församling här på den tiden som kom in. Det är alltså gnosticismen. Den avfallna karismatiska rörelsen i ändens tid är precis vad han talar om här. Det är de vi ska hålla oss borta ifrån, som han har beskrivit i Andra Timoteusbrevet 2:15-21. Det var ju de människorna som lärde att uppståndelsen redan hade skett. Alltså att man ägde Guds fullhet i sig själva då, i sin ande då. Och det är ju samma personer som de laglösa som Jesus talar om i Matteus 7. De som ser Guds kraft som under och tecken och profetior i Matteus 7, 21-23. Det är alltså samma personer som viker av ifrån berget och som inte längre orkar vänta på Gud, och de faller av i en lögn, står det i psalm 40:5. Och jag har ju haft en hel del drömmar om det här tåget då som ska åka ut ur Kristus. Jag har sett hur många människor dras med, och det som är tydligt är att de kan inte längre vänta på Gud. Nu kommer det alltså komma ett tåg fullt med profetior, falska under och tecken. Och de kommer att dras med att lämna grunden. Där kan du läsa om i andra Thessalonikerbrevet 2 om det stora avfallet också. Men de som är kvar på grunden, som inte följer med det här tåget, de måste ju ha förstått att Guds kraft är ju en helt annan sak. Och de som lämnar grunden kommer ju att tro att Guds kraft är under och tecken och mirakler. Och de som är kvar på grunden kommer att förstå att Guds kraft är Kristi korskraft, som tar bort mitt täckelse, så att jag inte längre berömmer mig eller skiner av något, utan bara reflekterar ljuset. Det är skillnad på de här två människohögarna då, eller vägarna. Och därför säger ju också Paulus i Galaterbrevet 6:14 att för min del vill jag aldrig berömma mig av något annat. Alltså skina av då, på hebreiska blir det ju då. Än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Då ser du att äkta profeter ser och lyser upp en väg. Det är korsets väg. Det är den vägen som öppnar ögonen så vi förstår vad Guds kraft verkligen är. Men så har du också då en annan väg där falska profeter kommer att säga att Guds kraft, det är något du kan äga i dig själv. Du kan alltså producera profetior, mirakler, under och tecken. Och nu erbjuder man till och med skolor för det här. Det vet ni kanske, i Bethel Church och så här. Och då varnar Jesus i Matteus 24 att i slutet så ska det komma de som ser under och tecken som Guds stora kraft. Ty falska messiasgestalter, alltså falska kristusbilder kan man säga då, och falska profeter, det vill säga falska profeter som predikar en annan Jesus då, ska träda fram, och de ska göra vad då? Stora tecken och under för att bedra även de utvalda, alltså de som är kvar på klippan, som ser och förstår vad korsets kraft innebär. Och så säger han, nu har jag sagt er detta i förväg. Det här är alltså något som Herren vet kommer att ske. Nu kommer, säger Herren alltså, att det kommer falska predikanter här, och de har ett annat evangelium, och de har en annan ande, och så predikar de en annan Kristus. Och han säger, lägg märke till att jag har sagt detta i förväg. Det var ju intressant. För det är ju precis vad Petrus säger också. Han säger att de laglösa kommer innan slutet på den här tiden att försöka bedra församlingen. Ja, vi vet ju redan exakt vad de ska predika. Det har ju Herren uppenbarat redan. De kommer att predika under, tecken och mycket profetier. De kommer att säga att ni kan äga ljuset istället för att bara reflektera det. Det var ju precis vad ormen sa i lustgården då. Och så står det då att de som ser och tror på de här falska profeterna då kommer att transporteras bort ifrån klippan eller grunden och gå mot en katastrof. Och den katastrofen kommer att drabba den på Herrens dag. Ja, det blir ganska långt. Det här, jag får se om jag hinner med det här på inspelningen. Men nu är jag där, så jag kör väl, får vi se. Och vi går till andra Petrusbrevet, 3:e kapitlet, och vi läser från vers 14 till och med 17. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör ni allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med att Herrens tålamod tjänar er till frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den visdom som han har fått. Så gör han i alla sina brev när han talar om det här. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger. Och det är laglöshet på hebreiska då, att förvränga något. Till sitt eget fördärv. Och det drabbar den på Herrens dag då, står det i andra skrifter då. Och de förbrider även de övriga skrifterna. Därför, mina älskare, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse. Det har vi ju förklarat nu vad det är. Och förlorar ert fäste. Alltså kommer bort ifrån kungens beskydd då. Här, där det står dras med, kan du översätta det som en tågtransport? Det betyder alltså transporteras ut. Och det laglösas villfarelse råder det ju ingen som helst tvekan om att det är gnosticism, eller hur? Under och tecken och allt vad det här, va? Vi har alltså en ny löfte om en ny himmel och en ny jord som vi väntar på. Och det gör vi alltså på klippan som är vår fasta grund. Vi ska förbli på klippan, på grunden. Men strax innan löftenas fullbordan så kommer det Paulus har varnat för att ske i ändens tid. Om ni läser det jag skrivit sist så ser ni att det finns bara två hemligheter. Den ena är ju Guds hemlighet. Att samla alla änglar och alla människor in under en kung. Och så finns det en annan hemlighet som kallas för laglöshetens hemlighet då. Och då förstår ni ju att det är Satan som vill ha sina änglar och alla människor som inte följer Jesus under sig då. Och det är precis det här som Gud avslöjar nu som kommer att ske, så att vi förstår vad det är. Det kommer alltså falska profeter och predikar ett annat evangelium om en annan Jesus, och de är drivna av villfarelsens andemakt, och det kommer att ske mycket under och tecken. Så blir inte dugg förvånad om ben växer ut och tår växer ut och alla möjliga såna här grejer. Det beror ju på då hur man ser på kraft, som sagt va. Och de här kallas för de laglösa och beskrivs alltså som ett tåg som kommer. Om vi hoppar på tåget och inte väntar på klippan, grunden, längre, kommer vi alltså att förlora vårt fäste som är Jesus. Och sen efter det här då så finns det en länk här för de här drömmarna och en annan killes dröm då som han hade om det stora avfallet då. Och Herren, han bekräftade även det här med en annan dröm då som handlar om precis samma sak. Han visar oss då som symbol för dem som ville följa Jesus, och det är ju kvinnans säd. Och så visar han de laglösa. Och det som var så märkligt i den här drömmen, det var att kvinnans säd hade inget sken i sig själv, utan skenet fick den från ovan. De troende får skenet från ovan, från en stark lampa. Men de laglösa hade ett eget sken, men i deras inre var det totalt mörker. Och i den här drömmen så sa Herren så här då. Han talade från himlen. Jag ska uppväcka fiendeskap mellan ormens säd, alltså de laglösa då, och kvinnans säd som är bruden då. Jag ska se här på, jag ska gå, nu trycker jag på den här länken. För att det var en annan vän uppe i Norrland som den 13/1/21 hade en dröm också om den här tåget. Och jag vill läsa upp det. Så förstår vi att det här tåget är stora under och tecken med en annan Jesus. Och han beskriver det precis som i mina drömmar då. Jag stod i ett totalt mörker. Så svart, såg inte ens mig själv. Men så långt, långt där borta i horisonten ser ett litet ljus stiga upp. Det blir bara större och större och kommer med en väldig fart emot mig. Ljuset tänder upp hela min omgivning och jag ser plötsligt att jag står på en perrong med massor av andra människor. Och ljuset som kommer är ett stort, äldre, kraftfullt lokomotiv som med våldsam kraft rullar in på perrongen. Dörrarna öppnas och människor kliver på tåget. Men efter en stund så börjar visslorna ljuda och röken pumpar upp från loket. Gnisslet ljuder från hjulen när den börjar sakta rulla igen. Och nu hade människor bråttom, de kastar sig på tåget i takt med att det rullar ut från perrongen och sakta, sakta försvinner. Så skriver han, en total avsaknad av ljus råder. Tystnaden är total, en total tomhet. Och där slutar alltså hans dröm då. Och en annan pingstpastor som jag har kommit i kontakt med i Ed, han fick för ett tag sedan vakna upp, ett tåg kommer. Så det ser ut som om vi kommer att få en, vad ska jag säga, en gnostisk väckelsevåg då, en falsk. Där man predikar under och tecken och styr församlingen med järnhand, precis som vi började här med då. Det som var märkligt var ju att jag skickade honom mina tågdrömmar då. De står ju på sidan, ni har länken på. Och när jag beskrev att det här är ju inget så att säga sann väckelse, utan det här är ju ett stort avfall. Då berättade jag hur mina vagnar såg ut som jag hade drömt om. Och säger han, det är ju precis likadant. Det ser ut som sådana vagnar som man kör djur i, skriver han. Så han såg alltså samma fångtransport eller boskapsvagnar som jag själv såg då. Och nu är det så här, om du läste psalm 40 sa jag att det fanns två vägar. Då fanns det ju en väg där du förblev på Herren, va? Herren drog upp det först ur fördärvets grop. Och så satt han där på en klippa, vilken är hans uppståndelse, va? Där har du Guds rike då. Och där får du se Herren som han är, och där dör du ner från dig själv. Och så lite senare tog jag ju upp där att det fanns en lögnväg också. Att man kan bli bedragen och man kan lämna då alltså klippan. Och det är precis vad som sker nu när det här tåget kommer. Då visar Herren då i min dröm att de inte längre kunde vänta. Det var så tydligt att jag hörde människor ropa, nu har vi inte tid att vänta längre. Och så hoppar man på det här tåget. Och kan du gissa ens, eller förstå en sak, det blir precis tvärtom. Att det slutar i fördärvets grop istället. Plötsligt brister marken och tåget sjunker ner i ett bottenlöst hål. Alla halleluja-rop tystnar och det blir kolsvart avloppsvatten som kommer upp ur det bottenlösa. Så istället då för att upprättas på klippan blir det här automatiskt det man får när man överger Herren och lyser själv då. Det är ju precis så. Då ska vi se vad som händer i en annan tågdröm här då. Och det som sker då strax innan det här tåget ska gå då, när det befinner sig på perrongen, då fick Elvor och jag se att det är precis när den sanna läran kommer att bytas ut mot det här yttre skenet. Det är precis vad som kommer att ske. Så jag vill med denna predikan här eller undervisning varna församlingen för att vi står inför en skiljeväg. Det kommer någonting med stora falska under och tecken. Men det är absolut inte Gud bakom det här, det ska ni förstå. Så i Jesu namn, ha det bra och Gud välsigna er alla. Amen.